I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alfred Jönsson är född 1998 i Cary, North Carolina. Med både svenskt och amerikanskt medborgarskap kan han alltså i framtiden bli USAs första handbollsspelande president. I teorin i alla fall. Innan han som 7-åring landar på Annehem i Lund så delar han uppväxten mellan USA och Kina, där han också börjar spela fotboll. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om nervositet, spengelska och tysk korv. Och vilken kaotisk start Alfred fick på sitt proffsäventyr i Hannover. Det här är Lunds stolthet. Men först får vi kolla hur mycket kinesiska Alfred egentligen lärde sig i Peking.
Jag kan ju hej och hej läget. Typ någon, två frukter. Och den är väldigt dålig. Det var kanske lite mer fokus på engelskan där.
Så din engelska är bra?
Den är väl helt okej. Okay. Alltså den är väl som många andra svenskar. Vi har en väldigt bra nivå på vår engelska. Eller det kan jag jämföra nu när jag har varit ute i Tyskland ett tag. Att den är tre snäpp bättre.
Okej, den är bättre än tyskan. Det säger ingenting.
Och många andra. Alla från jugeländerna och Spanien framförallt.
I Lund är du uppväxt på?
På Annehem.
På Annehem.
Ja, på Norra Färlande.
Om man ska beskriva för någon som inte vet var Annehem ligger. Hur skulle du beskriva det då?
Var det ligger eller hur det är?
Nej, vi kan börja med var det ligger.
Nej, men det är norra Lund på väg ut mot Stångby.
Men du spelar lite fotboll i Kina då?
Ja, jag 2 år i Kina fotboll kanske varje söndag. Sen hemma lite mer. Jag spelade i Torns IF ett bra tag. Sen gick jag över till Lunds Boys senare. Och det var väl det jag tyckte var roligast då. Jag var inte helt bra, men jag var väl helt okej på fotboll. Jag vet att jag var ganska stor och så spelade jag yttermittfältare. Och sen så kom någon tränare som kunde lite mer och bara, vad fan gör du på kanten? Så tryckte han in mig som, vad kallar man det? Offensiv mittfältare, nia typ. Där jag var mycket större än alla andra. I och med att jag var ganska lång och i och med att jag spelade handboll också lite mer krallig. Så jag förlorade inte dueller men hade svårt att... Och skjuta på mål.
Okej, ja. Så halvoffensiv.
Ja.
Ingen Daniel Andersson, men heller ingen Anders Christiansen.
Exakt så. Ja.
Du spelar i Torns IF, ja det är ju Stångby. Du bodde ju halvvägs dit.
Ja, men det var ju smidigt. Det är bara en liten cykelväg.
Men du cyklar dit?
Ja, men det har jag alltid gjort. Det är väl som alla andra lundensare att man hoppar på cykeln oavsett om det pissregnar eller om det är 30 grader.
När började du spela handboll?
Det kan vara 7 eller 8. På några fällar ändå. Blue Kids hette det i H43. På bollskola.
Var det någon som tränade dig där som sen har följt med dig? Eller?
Ja, han heter Håkan Andersson. Hans pappa heter Mats Andersson, har varit lite legend i H43. Han var lärare på min skola och hans son spelade också. Han var ett år yngre men spelade också där. Han tog med mig dit och visade mig lite hur man skulle göra. Och jag tror jag hajade grejen ganska snabbt. Det här med att hoppa med ett ben och så, det var kanske lite svårt. Men det gick rätt så fort för mig.
Var det just att hoppa på ett ben som var?
Jag vet, jag såg någon gång att det var någon som helt plötsligt hoppade med ett ben. Och då det såg så sjukt graciöst ut. Och så då fick jag prova det. Det var väl inget man fattar i första taget.
Nej, det är klart, alltså när man tittar på det utifrån så kanske det inte känns självklart.
Nej, det kan inte något man tänker på, nej.
Att man skulle hoppa med båda eller varför
det
ska man
hoppa
också, alls?
Men
det är väl Linus Arnesson som har det som sin
han gjorde väl ett igår
sin grej.
Satt där uppe i klök.
Ja.
I krysset. Han om man vill hoppa på två ska man väl kolla på honom.
Ja. Nej, men det verkar vara hans grej.
Ja.
Ja, men jag tror att Theo gör det också.
Ja. Han gör väl allt. Det känns som allt. Det händer och så går den 200 km i timmen. Chris Rivain.
Men Blue Kids, men Håkan, är han din tränare sen också då?
Han är min tränare lite då och då. Och sen min mamma började träna oss då. Så hon tog över med några andra dudes och följer mig en bra bit till jag var 13-14 någonting. Och sen...
Har din mamma spelat handboll också? Eller?
Ja, i H43 och i Lugi.
Hon såg öppningen när ni kom tillbaka från Kina att handboll kanske är en grej? Eller?
Kanske så. Nej, jag har aldrig upplyftat dem och sagt till mig vad jag ska göra. Utan det är väl snarare att jag ska hålla på med mycket. Att de sa till mig att prova allt. Typ.
Det här är då pojkar 98.
Mm.
Var ni var rätt så duktiga?
Ja, vi har alltid gått långt i turneringen. Och alltid har varit många. Jag vet, vi var kanske 40 spelare till vi var 14. Och hade många spetsspelare. Vi hade många i Skånelag och sånt. Gick långt i många turneringar. Det var inte ofta vi åkte ut tidigt. Utan vi gick ofta till finaler och kämpade där. Så att det var ju verkligen roligt.
Hur spelade du i H43? Du spelade först med pojkar 98.
Ja, och hela tiden egentligen. Vi tränar bra upp där. Sen går upp och tränar lite med herrarna när jag är... Vad kan jag gå? Ettan på gymnasiet. Så 16 år. Går upp där. Får några rejäla smällar. För att jag är ju 80 kilo. Inte så bred axlad. Ligger i backen mycket, men kliver upp och tycker det är roligt och inspirerande. Sen någon vecka senare så står det på Facebook och nyheten att H43 har gått i konkurs.
Men hur upplevde du det när H43 gick konkurs?
Det var ju verkligen, det bara kom som en smäll rakt i facet på alla som var på väg upp. Och framförallt de som var i H43s A-lag då. Jag tror att många kände att de inte, att ledningen gjorde, alltså gjorde på tok för lite för att försöka rädda klubben. Man lämnade in den där konkursansökan ganska tidigt, tror jag. Och det var ju som en smäll till oss att vi, varför inte börja om och satsa på de som finns i klubben och med en väldigt låg budget liksom, och bara försöka starta upp det igen från kanske allsvenskan och sen försöka ta upp det. Så hade man gett många chansen och kanske haft ett elitlag idag. Jag har fyllt tre. Men jag kanske hade stannat i åk idag, men... Så blir det då att ja, antingen stanna där och träna med ett juniorlag eller vidga vina lite. Och då så var Thomas där, han skulle komma tillbaka som tränare och sa klart att vi ska komma hit. Och ångrar jag inte alls. Jag vet inte om han har kollat någon match, antagligen har han det. Bjöd dit mig, träna lite med någon utvecklingsgrupp i Lug idag. Så ville han nog ha mig där i och med att jag var ung och hade väl någon kvalitet han såg som han ville jobba vidare på. Allt var ju mycket proffsiga i Lug, så det var väl bara...
Vad var den stora skillnaden?
Men jag vet, jag kom dit, det var lite mer... Spelarna var lite proffsigare, kläderna var proffsigare. Materialaren, alltså Carina, världens bästa materialare. Det låg grejer på min plats när jag kom liksom. Och bara provträna och ha Thomas som tränare i en klubb gör också allt. Liksom 10 gånger bättre i och med att han är ju det bästa man kan få egentligen tror jag här i Sverige.
Så du kommer till Lugi då 2015?
Mm, mm.
In i försäsongen eller?
Ja, så jag en hel försäsong där. Vi spelade väldigt mycket direkt. Jag vet, Soran var skadad. Så spelade mycket höger nya, vilket kanske... Ja, det är väl bättre än att inte spela alls. Och hade direkt...
Det är synd att säga att alla höger nio.
Nej, men jag menar höger än höger nya. Det är inte där jag vill spela, men
nej. Nej, jag förstår det.
Sen finns det väldigt duktiga höger än höger nya också. Och spelade väldigt mycket. Jag fick stort förtroende av Thomas. Jag var väl en väldigt stor, bara genombrottsspelare då. Så jag får väl säga att jag är en annan spelare än ni än vad jag var då.
Men vad är den stora skillnaden nu när du börjar liksom... Nu tränar du med Lugis A-lag.
Mm. Ja, men jag vet, intensiteten, att vi tränade gym tillsammans i alla fall 3 gånger i veckan då. Och sen handboll varje kväll. Och allt det taktiska blev ju liksom... steppades upp väldigt ordentligt. Att man, det är vissa saker man absolut inte får göra och vissa saker man absolut ska göra hela tiden. Och går man utanför ramen där så är det... Då får man höra det. Så det är kanske det taktiska, att man måste tänka otroligt mycket mer när man kommer upp i ett A-lag där alla kan handboll på ett annat sätt och alla ser handboll på liksom en hög nivå. Där man har en tränare som också checkar video och har spelat handboll ofta länge själv på väldigt hög nivå. Som också ger bra direktiv och kan också ryta ifrån på ett annat sätt. Det går kanske lite fortare, det smäller absolut hårdare. Min första match, vet jag, min tröja slets upp direkt och då fick jag det bekräftat direkt att det slits här, det är hårdare.
Vem var detta mot?
Malmö, så det var en stor petsikos, jag tror jag var direkt, smällde till mig. Jag vet inte om man gör det med mening, men det är hårt i alla fall.
Upplevde du då att vad har jag gett mig in på?
Nej, alltså jag har alltid varit... Alltså om jag inte lyckas så ska jag bara... Då får jag ju göra så att jag lyckas. Och om jag inte kommer igenom då så har jag väl lagt på mig några kilo nu och börjat tänka ännu mer hur jag ska möta mina spelare. Och varje dag som gick så blev jag starkare och större. Jag mötte liksom stora män på träningen varje dag och blev starkare och snabbare och tänkte bättre. Så att det är inget jag klart det gjorde ont att det small, men då har jag bara tänkt att det är väl så där. Då får jag bli starkare ändå helt enkelt.
Men din första säsong i Lugi, det är ju rakt in i elitserien, eller handbollsligan. Mm. Vilken var första matchen?
Det var Malmö i arenan. Jag minns att det var fullsatt, det var tryck. Få starta på banan som högernia, och det var ju kanske inte alls vad jag tänkte mig när jag gick till Lugi, men starta där, tröjan sönderryckt, få byta tröja och nej, men det var coolt absolut. Det var ju fett nervös, alltså jag minns att jag... Alltså allt nästan, det blir nästan lite svart och man, hela ens liksom handbollskunnande hämmas lite för att man är så nervös och lite rädd för att göra fel.
Kunde du vara öppen med det till exempel med Thomas, att du var nervös för det eller? Eller han fattar det?
Jag tror han är väldigt bra människokännare, så han fattar väl det. Men sen tror jag säkert att jag har berättat det för honom. För vi har alltid haft väldigt bra, vi har haft bra relation. Så att han har alltid varit förstående. Och ibland kan det vara bra om man ser för nervös ut att bara ta ut den på bänken och snacka lite med han. Och säga att fan, det är lugnt, det är klart du är nervös, det gör ingenting. Och sen skicka in den igen är kanske det viktigaste, att man får komma in igen och känna på det igen efter man har fått sig ett par visa ord.
Vad är det du är nervös för?
Jag har alltid varit så här lite tillbakadragen och alltid varit rädd för att kanske störa och göra fel. Och det är väl kanske det min, alltid har varit min största nemesis, att jag alltid har varit lite, alltså svårt för att ta för mig ordentligt. Och som ung, framförallt i ett nytt lag med väldigt spelare som jag liksom har kollat på TV och sen ska gå in och ta för mig där direkt. Det har alltid varit det tuffaste momentet för mig, att försöka tackla det. Hur man ska tackla nervositeten och våga, och kanske våga göra fel utan att, ja, framförallt våga göra fel.
Är det, då tänker jag ändå att det här är ett rätt så schysst gäng du kommer in i.
Ja, alltså det är framförallt så här efterhand, då är man ofta i mitt i det liksom, och kanske har otroligt mycket respekt för liksom Jakob Wickman Modig och Hampus Gildenbäck och Anders Hallberg, som är liksom auktoritär och starka individer liksom, som senare på när jag blivit lite äldre fattade att de är bara sköna och ville bara mitt bästa. Och liksom blev bra polare med sen. Och så att i efterhand så kan man alltid så här, va fan, du kan ju bara ta för dig, det är ingen som bryr sig. De vill ju bara att du ska, de vill ju att du ska ta för dig. Gör du fel så är det ju verkligen skitsamma.
Hur var den upplevelsen att flytta liksom från alla sätter sitt hopp till Alfred, till att nu sätter alla sitt hopp till någon annan?
Ja, ja. Nej, men det är, ja, under min uppväxt där, handbollsuppväxt, så har det ofta varit att jag har varit ganska duktig och tagit för mig väldigt mycket. Gjort ganska mycket mål och sen gå upp och spela med spelare som är liksom kanske några nivåer ännu bättre än vad jag var. Och det är alltid svårt, man har inte den. Så fort man gör något litet fel så kan det vara någon där och hacka på en. Men man vet ofta själv att man, nu vet jag gjort fel, men då är ändå någon där och hackar. Men om man är duktig och liksom lite framträdande, gör man fel så, nej, men han vet ju att han kan bättre liksom.
Det är mer förlåtande.
Ja, verkligen. Men ofta man kan bara se förbi det. Man tänker inte spåra om det är någon som är väldigt duktig som gör något fel. Och då kan man, då ser man bara rakt igenom utan ens att lägga märke till det. Men om det är någon som inte har bevisat sig riktigt, då kan det vara lite mer, då är man där och försöker hjälpa till. Och sen är det säkert bara för att hjälpa till, men det kan liksom vara lite störigt att man blir lite mer tillsagt om man inte har bevisat sig riktigt.
Men första säsongen, hur känns den? Hur går det?
Den går väl bättre i början än i slutet. Får spela lite mindre och mindre. Förståeligt, Soran kommer tillbaks. Vi har Andreas Arman och Simon Jeppsson som bara presterar på 9 meter.
Men hur mycket lär du dig av dem, tänker jag?
Alltså, svårt. I och med att,
jag tänker att Simon är 3 år äldre än du.
3 år äldre än jag. Och den pondusen han hade när han spelade, kanske framförallt den sista säsongen, att han fortsatte alltid skjuta även om han missade. Hade liksom utnyttjat alltid, kollade väldigt mycket på målvakter tror jag, innan matcher och sköt alltid där målvakten inte var. Och det tror jag väl med mig framförallt. Och att det går att skjuta från 10 meter och göra mål. Sen kanske han är extremt bra på det. Men sen då när jag spelade med Simon så var han ju alltid, han var ju the one i laget. Han var ju verkligen outstanding i hela ligan. Och då är det någonstans, då får man bara acceptera att han kommer att spela. han är verkligen bäst. Och då tränar jag ny hårt och får spela kanske mitt nya mycket, som jag också vill göra absolut. Och backa upp Simon lite mer, för att han har 60% från 9 meter och det är väl bästa för laget just då. Sen så går han till Flensburg efter det, när han har gjort typ 250 mål på en säsong. Vilket är helt galet.
Jo, nej, men det var väl ganska tydligt att han inte skulle spela kvar i,
ja, ja,
i Lugi.
Ja, verkligen.
Efter det. Hur tänker man då inför kommande? Eller är det Thomas som så sätter taktpinnen där och säger, nu är det du?
Ja, ja, men man får också indirekt blir det så, om man inte värvar in någon ny, att det blir nästa i ledet. Och det är väl någonting man känner själv att nu får jag ta för mig. Sen fick jag också otroligt mycket speltid efter han hade gått. Alltså jag spelade ju hela matcher under direkt efter han hade gått hela tiden. Och det var väl det jag lärde mig mest av. Även om jag gjorde misstag och inte var kanske stekhet varje match, så fick jag ändå spela. Och det tackar jag otroligt för att jag skulle kunna ta mina vidare kliv.
Och ni har ju ett gött gäng här.
Jakob Wickman Modig, en riktig stjärna. Gillenbäck och Henningsson Hallberg. Ja, det var bra spelare. Och det går hyfsat okej i EOF. Vi går vidare till group stage och där förlorar vi för sig alla matcher, men det är jämnt mot topplag Berlin och San Rafael. Och sen går det bra i ligan också. Vi går till semifinal till slut också. Och mot Kristianstad. Lite otur att vi fick dem där. Och jag tar det till 4 matcher och är jämnt alla matcherna.
Jag vet att Anders Hallberg pratade om att just mängden matcher såklart, men just att man också sammansvetsar gruppen.
Ja, klart. Vi åkte iväg tidiga morgnar. Om vi spelar på en lördag åkte vi iväg tidigt på fredagen, åkte iväg kanske till och med mellanlanda och åkte någon lång seg resa tillsammans. Bodde ihop, åt frukost ihop. Så att vi var ju konstant med varandra typ varje dag i ett helt år. Kanske året innan hade vi lite mer lediga dagar och inte samma tryck på oss som vi hade den säsongen. Och det svetsade ihop oss rejält. Det kanske man märkte sen på resultatet också. Att vi, och på spelet, att vi var väldigt duktiga och gick långt. Så Hampus Henningsson hade 52 matcher den säsongen om man jämför med kanske förra säsongen där vi bara hade 34 eller något sånt. Så att det var ju kan framförallt mängden matcher att vi, ja, och sen om det går bra någon match så är det där man får självförtroendet att gå vidare. Det är svårt att få riktigt bra självförtroende från träningar, utan det kommer ofta från matcherna. Att gör man en bra match så kan man bygga vidare på det, men gör man en bra träning så är det så här lite skitsamma.
Roligt och ja, men så det är ju hela receptet är man måste spela mer matcher.
Ja, men det tror jag.
Och nu sista säsongen du är i Lugi så är du ju också en naturlig frontfigur. Och spelet byggs ju runt dig.
Ja, men det kan man väl kanske säga lite. Och jag känner väl också att jag har ganska bra liksom pondus och lagom pondus att liksom säga nu vill jag ha bollen här, för att jag tror att vi har mål då. Och få det förtroendet från alla spelare och kanske framförallt från Thomas och Nemanja att göra det. Och sen spela lite mer mycket mer försvaret och kanske mer en ledarfigur i omklädningsrummet. I och med att vi är väldigt många unga och väldigt många alltså alla är väldigt bra kompisar med varandra sen innan, alla har gått tillsammans i skolan och på Polen och vi hänger väldigt mycket tillsammans allihop. Men sen är det många som är liksom figurer i omklädningsrummet, typ Kalle Wallinius, väldigt härlig och rolig även om man inte spelade så särskilt mycket. Och sen lagpappan Anders Hallberg, och det blev en väldigt bra harmoni i laget.
För Anders är ju då, han var inte gammal så ska vi inte säga, men han var ju betydligt äldre än vad ni var.
Ja, han var väl, eller han är väl runt 30 där. Sen var det väl kanske inte att han är gammal, utan vi som var unga.
Exakt. Mm. Man får sätta det i relation till.
Ja, verkligen. Ja.
Någonstans här så började du formulera en idé om att ta ett steg vidare, eller... För du blir vald till årets talang 2017.
Ja, det blir
inte TV4-programmet, utan det här, jag tänker på det här David Bata-programmet där man trollar kaniner och hatten och sånt.
Det har varit kul att bli det faktiskt. Men ja, precis. Vad heter det? Årets genombrott 17-18. Så att det är klart. Man kan bygga vidare på det lite. Så det var kul.
Är det folk som rycker i det då?
Men då hade jag ett år kvar på mitt avtal där i början, så då var det bara att avfärda det. Sen så när det börjar bli liksom vinter och börjar bli 2019, så det är då väl de riktigt konkreta förslagen kommer. Och det är då man börjar, det är då jag är tvungen att ta ett beslut om jag vill stanna här eller om jag vill flyga iväg.
Och vad hade du för alternativ?
Jag hade någon fransk klubb och sen lite danska och sen några tyska klubbar. Men i slutändan så var det väl om jag skulle gå till Hannover eller stanna här i Lund.
Och hur kändes detta? Att helt plötsligt sitta med ett par danska klubbar, någon i Frankrike och någon norra i Tyskland.
Mm. Alltså jag såg det bara som väldigt, väldigt jobbigt att ta det där beslutet, för att jag hade så stora känslor till Ligi då, och kan framförallt de i laget. Och sen så trivdes jag väldigt, jag fick spela mitt eget spel och jag älskar att gå till träningarna och så att det var väl mest jobbigt och inte så kul. Och någonstans kom man till en punkt där man, ja, ska jag bli bland de bättre så måste jag åka iväg och testa vingarna någon gång, och jag kände väl att jag var redo för det.
Och varför just Hannover?
De hade inte gått så bra den säsongen. Hade hoppats på mitt när han skulle lämna, vilket var lite snack om att han skulle. Mårten Olsen, som är liksom en toppspelare i världen.
Han var ju startspelare i VM-finalen.
Exakt, precis då. Hoppas att han, eller kan inte hoppas, men det hade väl varit, då hade jag fått mer speltid och sen... stannar han, men då hade jag redan valt att gå dit. Trodde det var liksom en mittenklubb där jag skulle få stora möjligheter att spela. Sen kanske det blev lite annorlunda. Men...
Ja, nu är ju inte Hannover en mittklubb.
Nej, vi börjar ta vinst efter vinst och ligger etta väldigt länge. Tills Kiel då... och kliver om oss och har varit om oss nu ett tag.
Men flytten går från Annehem till Hannover.
Hannover, ja.
Och hur är den flytten?
Den är väldigt, den är tuff. Det är, kommer ner där, inget boende klart. Upplever inte att jag får någon jättehjälp med det heller. Utan får rådda i det väldigt mycket själv och bor på hotell som jag också får rådda i själv ett bra tag tills jag hittar en lägenhet, och det dröjer kanske en månad innan jag får liksom ett hem och någonstans där jag kan ha lite en safe zone.
Så du kommer ner till Hannover, hur är din tyska förresten?
Ni tycker jag är bra. Ni är mig förstådd, men då kunde jag ingenting nästan.
Du hade läst tyska på gymnasiet, tänker
jag. Ja, så jag ville inbilla mig att jag förstod vad folk sa, men det är jag verkligen inte. Det är jag inte ens nu. Så att, nej, jag vet inte om de trodde att jag hade fixat det eller hur det låg till där, men det var inget redo när jag kom ner. Och många hade semester när jag kom ner också i föreningen, så det blev inget riktigt tryck på det och lösa det problemet, tyvärr.
Det var lite halvkaotiskt.
Ja, det kan man lugnt säga att det var. Det är inte helt kul att åka runt och åka i en bil och byta hotell lite hit och dit. Samtidigt som man ska vara på träning 2 gånger om dagen.
Och så samtidigt då en helt annan träningsintensitet.
Ja, det får man säga att det var. I och med att det också var nytt att man gör allting 110% då. Uppvärmning gör man lite mer än vad man brukar. Och man är nervös, så det är väldigt jobbigt.
Alltid. Precis som du säger så Mårten Olsen är mitt nya i klubben. Och du är värvad som mitt nya, vänster nya.
Mm.
Men han flyttar ju inte.
Nej, han stannar kvar. Men det är väl bara bra att ha en... Utan honom hade vi inte varit där uppe och kämpat om Spitzenreiter, som det heter. Första platsen.
Ah, Spitzenreiter.
Exakt. Och så att nu är det väl bara häftigt att få uppleva att vara i toppen i en Bundesliga. Det är väl förunnat.
Det måste ändå vara rätt så gött. Om man nu ska säga vara tvåa bakom någon, så kan man väl vara tvåa bakom Mårten Olsen.
Ja, det är någonstans då får man acceptera det och bara hitta sin roll och kanske hoppas på att man får chansen ibland. Och det får man, absolut. Man får sina chanser. Och sen, i och med att jag kan spela både vänsternia och mittnia, så får jag kanske dubbelt så många chanser som jag hade fått om jag bara var en renodlad mittnia.
Hur ser liksom era dagar ut i Hannover?
Vi har ganska mycket ledigt, får jag säga. Varje dag efter match, alltid ledigt. Men annars så är det träning ofta klockan 10 på morgonen. Då är det gym. Sen så hem, göra typ ingenting. Vara värdelös i några timmar. Så sen åka vidare till nästa träning. Det är ganska basic.
Och hur ser den träningen ut?
Först är det ju gym och sen är det handboll. Där det är en kille som håller uppvärmning, springer runt koner och lite sånt. Och sen kommer huvudtränaren in och bestämmer lite. Det är ofta vi står på en sida och nöter våra anfallsspel eller hur vi ska försvara. Så det kan vara roligare ibland och ibland är det perfekt.
Men det är, ni har en spansk tränare?
Ja, Carlos Ortega. Just det. Och Ike Romero. Så det är 2 meriterande tränare.
Men de håller inte i några uppvärmningar?
Nej, inte ofta, nej. Vi har en heltidsanställd som är fysio/osteopat. Så han gör det, är hans jobb.
Och sen kliver han in?
Ja, Carlos.
Carlos.
Mm.
Hur är han?
Alltså, jag vet, i början hade det väldigt svårt för honom att han är... Spanskt svårt med, han kan inte tyska och hans engelska är ganska krakig. Han har mycket egna ord som man får bara lära sig vad det betyder.
Till exempel?
Nej, men, hemspring, balance och att man ska ta beslut, dissuasion. Alltså det är så sjukt märkliga ord som han, jag tror han typ har hört någonstans som han tror själv är rätt. Och det får man bara lära sig. Så att i början var det ju helt galet när jag skulle förstå vad han ville. Men ni är bättre och bättre. Och jag vet också, ett tag så var han väldigt mycket på mig och skällde och sa så här får du absolut inte göra, så här får du inte göra. Men då kom man hit rock bottom och sen så får man gå upp och så får man bara ignorera det som kanske inte har någon väsentlig betydelse och gå vidare från det. Och sen så när man har gjort det så ignorerar man lite tränaren och lyssnar på det som man ska lyssna på.
Vad är det han är på dig om?
Det kunde vara sådana små saker som jag själv tyckte var lite alltså onödigt. Typ att man ibland när man springer hem och så...
Balance.
Vad sa du?
Balance.
Ja, när man kör balance. Och sen... så kommer kontringen, så springer de på insidan om en för att man kanske snubblar eller något, och då är man världens sämsta spelare och sådär. Och sen om man gör något fel så kan han bara hey, come on, och då det kan ju tära på när man är ny och inte har det självförtroendet riktigt.
Jag tänker du kommer från ett lyg där alla är kompisar och tänker ganska god stämning även om man så att säga konkurrerar på om positionerna. För hur är det i Hannover?
Jag skulle säga att jag tror att det är bra stämning om man jämför med andra lag, tror jag. Sen vet jag inte, utan att veta, men vi är väldigt härliga. Det är många som är ganska sköna och snälla.
Det är Mårten Olsen som är från Danmark, du är från Sverige, det är inga andra svenskar i laget, men där är ju några tyskar, ett gäng från...
Någon juggar, en spanjor, men mycket tyskar.
Mm.
Men det är, vad ska jag säga, engelska är väl huvudspråket i laget.
Jaha. Jag har förstått att annars i Bundesliga-laget, ja, att det är liksom tyska måste råda.
Japp, annars kan du få böter och sånt strunt. Men vi har engelska eller tyska. Och det är ju väldigt lätt. Eller
Carlos eget språk.
Man kan köra Carlos språk också om man vill. Nej, men det är engelska och tyska. Men jag försöker köra tyska så mycket det går, för att det är väl ett av de målen jag har med min handboll, att kunna ett eller två språk till. Spelarna snackar nog tyska på planen. Och sen snackar coach engelska.
Mm. Kollar man på matcher och får höra era timeouter så pratar han ju engelska.
Ja.
Det är ju tydligt, men jag tänker just när ni pratar med varandra på planen. Då.
Det är tyska. I och med att alla vet vad allt heter och vi har alla kombinationer på tyska. Så att då är det är ganska enkelt för oss.
Men det måste ha varit otroligt mycket att lära sig.
Ja, men det var ju helt otroligt mycket. Man ska in i ett nytt lag och där allt liksom ska vara perfekt. Och då ska man ju komma i rätt situationer i alla 58 kombinationer vi har. Så ska man lära sig det på en vecka. Alla namn och alltihop.
Plus då dissuasion och balance.
Plus att jag ska lära mig ett spengelska, eller vad det säger. Carlos engelska. Det var sjukt mycket att lära sig.
Ja, det är extremt förvirrande, men också väldigt roligt.
Ja, det är galet ibland. Ibland kan det bli väldigt...
Men han är uppenbarligen en bra taktiker.
Ja, väldigt, väldigt nördig. Han kan komma och fråga om svenska ligan hela tiden. Och jag liksom inte har någon koll. Jag har liksom inte sett den matchen och så har han stenkoll på den. Och få låna mitt C-More-account ibland och sånt, för att han vill kolla på svensk handboll. Jag tror bara för att han tycker det är roligt, eller för att han, jag vet inte, han är bara nördig. Det är tuffare än här. Det är mer på planen att man skriker igång och slår varandra innan i bröstet stenhårt. Och det är ju en stor skillnad som jag kan inte alltid uppskatta.
Det är mer liksom testosteron.
Ja, sen tror jag inte att de är det egentligen, utan de har bara lärt sig det. Att det är så de ska göra. Och då vill alla göra det. Men alla är väldigt olika där. Det är väldigt många som bara är i sin egen bubbla och försöker komma igång på sitt eget sätt, medan vissa är väldigt utåt och slår och skriker och taggar igång alla.
Men du skadade dig lite grann precis under försäsongen.
Ja, bara någon vecka in där gick min sena i, vad heter den, patellasenan gick av lite grann. Så halva senan var liksom en hängd och fladdra. Och där var jag borta i 6 veckor.
Det måste ha varit otroligt segt.
Ja, det var segt. Det var ju verkligen. Då har man ju... Man ska komma in i ett nytt lag. Man åker inte med på alla matcher. Man måste stanna hemma. Gå på gymmet själv med fystränaren. Och det är inte riktigt den... Det är inte så man kommer in i ett lag. Utan man måste ju vara med på handbollsplanen och prestera för att kunna ta en plats i laget också, tror jag.
Vad var det som gjorde detta? Var det...
Alltså han sa att det kan vara mycket stress att jag kommer till ett nytt lag. Jag kommer dit och gör allting 110%. Och det är kanske inte alltid bra att göra det. Alltså typ om man gör uppvärmningen lite för hårt så är det ju, det är inte meningen att det ska vara jobbigt, utan det är bara för att bli varm, och så kanske jag gjorde det. Och så gjorde jag det i 2 veckor och så blev det alldeles för mycket.
In och visa vem jag är.
Exakt. Och så nervositeten på det, jag tror att hela kroppen blir ju lite annorlunda när man är nervös. Men inte tänka på det nu, nu är jag. Nu bättre och bättre.
Men nu är du inte stressad längre.
Nej, exakt. Nu är jag lugn och fin.
Ja, exakt. Ja. Så då är det inga konstigheter.
Nej, exakt. Nej.
Men det var ju såklart ett det var inte alls så du hade tänkt det, tänkte jag. Jag vet att jag själv såg det på Hannovers hemsida.
Mm.
För jag höll på att göra någonting och skulle leta upp någonting om dig.
Mm.
Och såg det där bara att du hade skadat dig. På min egen tyska.
Du läste till kan tyska då?
Ja, alltså, jag kunde ju förstå så långt. Sen så var det ju liksom ändå fick jag.
Det är väl bra. Man kan lite
gissa
grann
mig fram.
Ja, ja exakt. Nej, men
när,
de är ofta,
när de försökte beskriva det rent medicinskt, där tappar man.
Jag har också tappat det. Även om det hade varit på svenska. Det hade varit väck.
Hur är det idag? När ni spelar i Bundesliga idag. Är du, startar du ibland?
Lite då och då. Min senaste match fick jag starta och spela väldigt mycket. Båda försvar också. Så att, gjorde ett par mål och kände mig liksom att jag hörde hemma där. Och lugn och kunde liksom styra lite mer och mer. Och det började känna igen mig mer på planen. Det har väl varit lite så här identitetskris på planen. Att man inte känner igen sig riktigt. Med, det är helt andra liksom premisser på planen.
Spelar du, startar du på mitt eller vänster?
Vänster ner då. Mm. Och sen med mitt ner i slutet. Vi vann ganska enkelt så att jag, eller enkelt, vi vann ganska stort så att jag fick väldigt mycket, eller jag kunde spela på båda positionerna.
För det nej men och det tror jag man säkert kan se om man tittar på säsong från säsong och tittar på dig som spelare.
Mm.
Just att liksom, okej, nu ska jag försöka anpassa mig. Alltså apropå det där, man är först kungen i H43 och sen så är man inte kungen i Lugi. Sen blir man kungen i Lugi, sen är man inte kungen i Hannover.
Ja, det är klart man ska anpassa sig. Jag vet, det tog kanske 3 år innan jag blev verkligen mig själv i omklädningsrummet. Och det var ju, kanske för att jag var ung då, men det var, det tar liksom väldigt lång tid att få sin plats på riktigt.
Tittar man på dig på planen så upplever man inte överhuvudtaget den nervositeten.
Men den har du släppt lite mer och mer. Sista säsongen så var det väl inte jättemycket nervositet överhuvudtaget. För att nej, men då vet jag ofta vad vi hade, och jag visste liksom alla spel till 100% för att jag hade gjort dem i 4 år. Och hade spelat med Hallberg, jag kunde prata med Thomas väldigt fritt. Så att det var allting släppte lite där.
Hur är det att kliva upp i liksom de här jättearenorna?
Ja, det är verkligen skillnad. Jag vet, de senaste 3 eller 4 hemmamatcherna har vi haft mellan 9 och 10 000 på läktarna. Och sen vi spelade också i Kiel där det var, vad kan det ha varit, 11 000. Så att inramningen är ju helt annorlunda. Och sen att alla stannar kvar efter matchen och sjunger tillsammans med oss, det är lite annorlunda också.
Hur funkar det?
Alltså vi har lite så här hejaklack som drar igång våra ramsor. Och så är det, om det är 9 000 på matchen så är det 8 000 som stannar och sjunger med oss. Om vi vinner. Först så gör vi de här sångerna och då står folk på läktaren och sen så släpper vakterna och så springer in folk på planen. Och så får man skriva autografer. Om man vill.
Men det är en rätt härlig känsla, tänker jag.
Ja, absolut. Och sen är det desto jobbigare om man inte har spelat så mycket i den matchen. För då är det väldigt, det kan bli väldigt stel stämning om man står där och inte ha någon adrenalin i kroppen alls. Och ska helt plötsligt dra igång en jävla ramsa. Det är väldigt jobbigt faktiskt.
Hur är livet i Tyskland annars?
det är väldigt, alltid så sjukt mycket svårare. Det känns liksom att jag ska skriva på 12 papper för att köpa en soffa. Och teckna försäkring var säkert 2 böcker typ jag skulle signera. Allting är så mycket klyddigare. Jag vet att jag skulle hämta ut någon medicin i Tyskland. Gick inte, för de hade inte rätt antal tabletter i asken. Och sen så skulle jag hem på kvällen till Sverige då. Så åkte jag hit till apoteket med det tyska receptet och fick ut det på 10 sekunder. Så att även om det var ett tyskt recept så var det lättare att få ut det i Sverige än i Tyskland.
För det var inte rätt antal?
Ja, de var tvungna att beställa hem rätt. Jag skulle ha 10 tabletter eller något sånt. Och då ville de inte skriva ut 14 tabletter till mig. Och då åkte jag till Sverige så skrev de ut 30 tabletter till mig och sa du tar 10 och sen så lämnar du tillbaka resten. Så det är, man litar inte på mig helt enkelt.
Det kanske är dig. De
är ja, jag vet inte. Ja, men det känns som om...
Men är det lite mer byråkratiskt du upplever det som?
Ja, verkligen. Alltså allt ska vara så propert också att jag blir kallad Herr Jönsson. Alltså... Jag tycker det är sjukt obehagligt att jag är Herr Jönsson nu plötsligt.
Men det är rätt roligt.
Ja, men jag är verkligen ingen Herr Jönsson. Det är det sista jag vill att någon ska kalla mig.
Ja. Men, och du kan inte försöka få dem att...
Jo, jag säger alltid mitt vanliga namn då. Det är ju så här man ska säga ni till alla tills de har sagt ens förnamn typ.
Uh-huh.
Och det är sjukt svårt. Jag vet nu hur jag ska böja ni. Alltså... Det här är er boll eller hur man ska säga. Alltså så.
Och då är detta ändå i norra Tyskland?
Ja, då är det och i väst. Eller gamla väst också. Så att, det borde ju vara. Men det är ju bra. Alltså det är ju typ som Sverige, bara att det är lite sämre. Det tar, vad kan det ta med tåg? 6 timmar. Och då är det... Det är rätt rimligt. Det är rätt lagom. För att bo i ett annat land så känns det väldigt nära. Köpenhamn. Typ direkt till Hamburg.
Och så byter man Hamburg och sen Hannover.
Mm.
Vad är det med Hamburg och Hannover? Vad är det? Hur långt är det?
En timme.
En timme därifrån.
Mm. Och tågen är, det är bättre än ni är här.
Ja.
Det är mer punktligt och fina.
Ja, Deutsche Bahn är duktiga.
Mm.
Där är, de skojar man inte bort.
Nej, de är jävligt bra.
Ja, ja, men det är faktiskt, det är min
så
upplevelse.
Så där är de bättre, så nu har vi både bra och... Dåliga saker.
Men jag tänker, och den tyska maten och sådär, är det någonting du har förälskat i?
Nej, men det är ju bara en korv och en potatis typ.
Jag tänker, klubbmässigt, är det så att de bjuder på, här är det, nu kör vi, nu är det tysk afton. Alla aftnar blir ju tyska, men jag tänker...
Ja, ibland. Alltså vi har lite mer kvällar tillsammans, i och med att det är kanske lite mer... sponsorer inblandade som bjuder oss på events och då är det ofta någon, då är alltid korv, alltså alltid korv, som vit korv, som wurst, bratwurst, alltid något bröd, alltså det är alltid och alltid majonnäs med ketchup, alltid.
Och senap.
Mm, det är också. Ja.
Mm. Senf.
Exakt. Ja. Du kan ju.
Jo, jag kommer klara mig. Ja. När jag kommer dit. Du kan ju ändå köpa det du vill och laga det du vill själv och sådär.
Typ, ish. Alltså, bearnaisesås är svårt att få tag på.
Bearnaisesås? Är det sant?
Det är svårt som tusan. Alltså sån lomande, sån god.
Ja, aha, okej. Okay. Ja.
Bara så.
Så du bulkar upp det hemma?
Ja, det köper jag. Läsgodis inte heller, det finns inte.
Kan ni kajka runt rätt mycket i buss? Ja. Är det buss alltid?
Buss oftast, ja. Eller tåg, men det är oftast buss. Det är väl det billigaste, kan jag tänka mig. Och
landa på någon sån där raststätte.
Ja, alltid.
Ja.
Vi har ofta med oss mat i bussen som vi sätter och äter. Sitter och äter utomhus. Och det är alltid spagetti köttfärssås. Alltid. Ingen kostcirkel där.
Det finns ingen variation.
Nej.
Nej?
Verkligen inte. Och sen,
som är varm, kall.
Är den varm? Den är varm. Det är bra. Det är bra.
Har de den på, i motorrummet? Eller vad, hur?
Ingen aning.
Nej,
den
inte vet
flyger det. Fram när vi ska äta.
Men det är ju ett spännande äventyr. Du har varit i Hannover nu i mellan juli och nu är det januari.
Ja.
Så det är inte så länge som du har varit där än. Så det är inte ens en säsong.
Verkligen inte det.
Och målet där är ju såklart att nu är det ju att ni ska vinna ligan, tänker jag.
målet är väl... Vi ska spela den här tyska kuppen också, som också är väldigt stor där nere. Final Four. Så vi ska spela semifinal mot Melsungen. Mm. Och det är väl det första målet vi har, tror jag. Och gå till final i alla fall.
Och det är ju inte osannolikt att ni skulle kunna slå Melsungen. Ja.
Nej, det skulle vi absolut kunna göra. Det är väl 50-50 där, skulle jag säga. Och sen att, tror jag målet i år är att vi ska ta en Europaplats i ligan. Så antingen 1-4 då. Och det är väl realistiskt, tror jag. Mm. Som det ser ut nu.
Det hade varit gött.
Ja, verkligen.
Och det är ju... vad innebär Europaplats?
Det är att man får åka runt nästa säsong då. Antingen i Champions League eller i Europa League. Och då är det ju ännu mer chans för mig att få spela ännu mer.
Mm. Kul.
Ja, det är det. Det är väl det jag vill.
Nu när du spelar i Bundesliga är nu 98, det är 2000 nu. Nu är det snart 22, tänker jag. Har du, det är A-landslaget som är liksom, det skulle vara ditt landslag så att säga. Det finns inget, annat, det finns inget utrymme för något annat.
Nej, nu är det som är nästa steg och det är väl där jag vill fram nu. Ja. För att... i och med att jag tog steget till Bundesliga så känner jag väl mer att jag då är ändå lite mer kött på benen för att vara med i ett landslag. Mm.
Men har du gjort någon A-landskamp än? Eller?
Nej, jag har ingen sån. Eller det om man räknar de här ligalandslagen som A-landskamp.
Men ja, just det. Nej, men det gör man väl inte riktigt.
Nej, jag tror inte heller än, det. Eller det är inte jag i alla fall.
Nej men jag bara tänker liksom lite grann hur man... hur du resonerar runt detta, för att då har du ju spelat en massa olika då, U och J och vad det nu heter, landskamper och mästerskap. Alltså hur resonerar du? Det är bara att köra på och så tänker man att ja, men en dag så kanske det är jag.
Ja, men lite så. Jag har alltid tänkt, eller jag har alltid tyckt liksom klubblag alltid har varit roligare än att åka iväg på de samlingarna. För att där känner man sig hemma på ett annat sätt och slipper liksom lära sig nya spel. Så att jag alltid liksom alltid haft fokus där. Och sen när jag kan få chansen med A-landslaget så blir det en annan femma. För då är det verkligen... då är man liksom topp. Och ett hemma i EM nu hade ju varit egentligen sjukt häftigt. Men hade man fått vara lite bättre helt enkelt.
Jo, nej, men såklart det är det ju det. Men vilken position är det du konkurrerar på?
Jag tror att, eller jag själv vill väl spela båda. Och det är väl lite då att man spelar lite mitt ner och lite vänster ner. Men sen vet jag inte hur förbundskaptenerna ser mig. Men jag tror jag har varit rätt tydlig med att säga att jag spelar gärna båda.
Sker ju då ett förbundskaptensbyte efter det här EM?
Ja, exakt. Han tar över. Glenn Solberg tar över direkt där. Mm. Och jag har träffat honom några gånger. Han har varit ner och kollat någon match och så. Hoppas han tycker om mig.
Jo, men det gör han säkert.
Ja.
Finns det något sådär övergripande mål med din handboll? Alltså sådär, men jag skulle gärna vilja spela i... Nu är du ju i Bundesliga, det är ju många stora dröm och det kan säkert varit din också kanske. Men...
jag har nog alltid haft mål att spela i Bundesliga ett tag i alla fall. Och sen när man har varit där, nu när jag är här så kanske målet är att jag ska spela mycket och bli en riktig stjärnspelare i Bundesliga. Och de stegen krävs mycket arbete och mycket tid, tror jag. Och sen efter det hade det absolut varit coolt att spela i någon av de riktigt feta klubbarna som Paris eller Barcelona. Hade det varit. Sen så är det ju också väldigt smalt att gå dit. Alltså det är ju väldigt få som får den chansen. Mm. Och då ska man vara väldigt, väldigt bra. Och det får man försöka bli helt enkelt. Mm. Men det krävs.
Vi har ju en annan Lundabo som spelar i PSG idag.
Klart.
Ja.
Kim Ekdahl,
ja.
Han har gjort sin resa, ja.
Har du någon kontakt med honom?
Nej, jag har aldrig spelat med honom egentligen.
Nej, men det tänker jag att ni inte har. Men du har inte frågat honom hur?
Nej. Jag tror vi har lite olika livsstilar.
Ja.
Men,
ja, det tror jag också.
Han har ju lyckats, så det kanske ska slå som en signal.
Mm. Men, nej, ja, men han har ju tränat hårt. Det är inte tu tal om det.
Nej, det har nog alla de som... Eller det har definitivt alla som är där uppe i toppen.
Mm. Och gör man bara referenser med honom så ser man ju också att där var han ju en stjärnspelare i Bundesliga.
Ja, ja. Ja, det var han. Och i franska ligan innan dess också, tror jag. Var nu var Nantes. Och lärt sig två nya språk, tror jag. Det var väl något han tryckte på när han kom tillbaka, liksom att han ville fortsätta lära sig språket och allt det där.
Det måste också betyda att han inte lärde sig någon franska när han var i Nantes. Eftersom han,
dåligt.
Ja, eftersom han nu åkte till Paris för att lära sig franska.
Bra, men vill lära sig helt flytande.
Ja. Eller vill han lära sig en annan dialekt?
Kan också vara så.
Kan vara så.
Det är sant. Han är ett geni.
Exakt. Exakt. Bara en sista. Jag tänker att det är helt andra pengar i Bundesliga än i handbollsligan.
Ja, det är nog lite skillnad. Framförallt toppen. Toppspelarna tjänar nog väldigt bra i Bundesliga, tror jag. Sen lite beroende på vilken klubb, absolut. Men om man ska tjäna så ska man nog till Melsungen eller så. De har väl Tysklands rikaste kvinna eller något sånt som äger. Hon pungar upp rejält, har jag hört. Men det är inte det som lockar, utan om man pluggar samtidigt så vet man att man har ett jobb sen också.
Det är klart. Kul. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med, Alf.
Ja, det var kul, verkligen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.